Om man har en anställning hos en arbetsgivare och man förväntas vara talesperson för det företaget, då behöver du också få förutsättningar att kunna göra det.
Halli hallå, det här är Heja Framtiden, podden med mig Christian von Essen. Jag sitter i studion på Roslagsgatan i Stockholm med Jenny Zetterström. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Tagit lite snörusket från Spånga och driver något som heter Buzzmore Kommunikation.
Det stämmer. Det?
Inte communications utan kommunikation.
Lite töntigt sådär. Jag startade mitt företag samtidigt som kriget i Ukraina bröt ut och hade tänkt heta Zäta Kommunikation, men det landade lite fel.
Aha.
Så då fick jag heta mitt gamla internetnamn, Buzzmore.
Buzzmore, det kan man använda i alla möjliga sammanhang.
Faktiskt, särskilt i kommunikation.
På internet. Mm. Berätta lite om din bakgrund. Du jobbar som då kriskommunikationskonsult, medietränare och coach och resurs och allt möjligt. Hur landar du in i den här egna lådan?
Jag jobbade för den förra regeringen för lite olika ministrar. Arbetsmarknadsministern, utrikesministern och infrastrukturministern. Sen förlorade vi tyvärr valet. Och då får man möjlighet när man slutar att starta eget eller plugga eller söka jobb. Och då gjorde jag faktiskt, tog jag tag i den där gamla drömmen. För jag har jobbat som pressperson hela livet och tycker kanske att det som jag är bäst på och som jag tycker är roligast är att hjälpa folk att bli bättre i svåra situationer rent kommunikativt. Mm. Och då, så det är lite sådär att jag började gräva där du står. Vad kan jag, vad är jag bra på, vad är folk beredda att betala för? Och det är ju kris- och medieträning.
Har det ökat i intresse skulle du säga?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att folk har blivit mer medvetna om att förtroende spelar roll. Så även tuffa vd:ar som är vana att ha rätt och att alla lyssnar på dem kan känna en viss ödmjukhet inför att det jag säger behöver också landa i de som lyssnar. Det betyder inte bara för att jag har en hög titel så kommer folk bestämma sig för att okej, då säger han, vilket det oftast är, att det är så här, då måste det vara så. Utan man har liksom blivit mer, tycker jag, intresserad av att bli en bättre talare på ett vardagligt sätt. Man är liksom inte, det är inte så att man tänker att man ska bli den stora retoriken, kanske att man hade ett personligt intresse, utan att man mer ser att jag behöver bli en bättre talare för att utföra det andra grunduppdraget. Och sen när det handlar om kris, då tror jag alltid det har funnits en förståelse för att man behöver ta in extern kompetens för att få liksom ett par fräscha ögon. Men jag tror att det är fler organisationer och företag som nu är utsatta för kris. Alltså, i och med sociala medier inte minst, så kan ju alla bli kritiserade och behöva hantera det.
Mm.
Och det tycker man är jävligt läskigt. Och då vänder man sig till någon som har jobbat med det länge.
Ja, vi pratade lite om det som backdrop för det här också. Att det blir liksom en annan typ av transparens. Det går att faktakolla mycket snabbare vad du säger. En missnöjd medarbetare eller kund kan lägga ut på sociala medier och få ganska bra spridning på det. Hur ska man agera på det? Och jag tänker mig att många bolag har ju sådana här enorma kommunikationskonsultbyråer som är liksom ständigt på jour dygnet runt. Har du liksom också sådana upplägg att du är jour, pressjour?
Ja, men det har jag. Jag har några kunder som är sådär att de är på speed dial till mig.
Du har en burner phone
i sängen. Exakt. Nej, men de är på speed, eller jag är på speed dial hos dem. Så att när de känner att så här, oj, nu händer någonting. Är det här något stort eller är det något litet? Vi kan inte bedöma det. Då ringer de mig direkt. Och sen så sätter vi oss ner och jobbar. Och liksom vid ett tillfälle, då var organisationen beredd att skicka ut ett pressmeddelande och göra en total pudel och säga så här, vi har haft fel och det här var dåligt utav oss. Och jag bara, men va? Varför ska ni göra det? Det är ingen som känner till det här. Tagga ner, ring den här personen istället, till exempel då.
Mm.
Och då gjorde de så, och det blev ju mycket bättre. Alltså, de var verkligen, så att ibland så handlar det en kris om att liksom spela ner den och ibland spela upp den. Det finns liksom inga, man kan säga, hur ska man göra? Ja, det beror ju på.
Mm. Och där måste det vara svårt med magkänsla, för att ibland så får man väl rådet att så här, säg ingenting, gör inte så mycket alls, utan fortsätt med din dag. Och ibland är det direkt så här, nu måste du ut och kommunicera det här. Hur känner du av den skillnaden?
Dels så har det kommit mycket med erfarenhet, och sen är det ju supersvårt. Alltså ibland kan jag känna, när jag har mina krisuppdrag, så kan jag tänka så här, varför har jag valt det här jobbet? Det är vidrigt, jag hatar det. För det är ju jättesvårt, och det är otroligt mycket som står på spel.
Mm.
Men om man tar in folk som har liksom lång erfarenhet, då har de ju troligen varit med om liknande situationer förut. Medan man själv då kanske sitter på bolaget och är bra på andra saker. Men jag skulle säga att det som avgör det är så här, vad har vi att vinna på att svara?
Mm.
Ibland så kanske det är så att vi kanske vinner mer på att avvakta att svara. Eller vi kanske vinner mer på att skriva en skriftlig kommentar. Eller vi kanske vinner mer på att skriva en information på vårt intranät eller prata med våra medarbetare först. Andra gånger så börjar det liksom dra iväg i det externa, på sociala medier eller i medierna. Och du kanske har ett sånt himla stort bolag, så du kommer inte kunna nå alla dina medarbetare. Har du ett bolag till exempel där medarbetarna jobbar på olika ställen i landet eller i världen, eller de kanske jobbar olika skift, någon jobbar på nätterna, någon jobbar på dagarna, någon annan jobbar, är ledig en vecka och är på jobbet en vecka, då kanske medierna är det sättet som du kan nå folk snabbast på.
Mm.
Bra svar, va? Det beror på.
Nej, men det, så är det självklart. Men jag bara tänker att det måste vara en hårfin gräns mellan vad man väljer att göra, och det får stora konsekvenser potentiellt.
En sak som jag lärde mig när jag jobbade på regeringskansliet, för innan hade jag jobbat på mycket organisationer och myndighet och sådär. Och där är man ju väldigt serviceinriktad. Och då vill man liksom ge snabb service, så att man hela tiden svarar direkt, direkt, direkt. Och liksom, vi har en policy kanske att vi ska svara alla journalister med vändande post till exempel. Men det fick jag ändå lära mig när jag var på regeringskansliet. Vänta.
Mm.
Vi behöver undersöka det här först. Ja, men den här journalisten vill ha svar inom en timme. Ja, men den får vänta. Vi har inget svar att ge om en timme.
Mm.
När kan ni svara då? Det får vi se. Vi svarar när vi har tid. Det självförtroendet kommer jag nog bära med mig resten av mitt yrkesliv.
Mm, just det. Och nu finns det ju ett exempel där klimatministern Romina blir kritiserad för att inte ställa upp på intervjuer i vissa typer av medier. Eller att hon duckar intervjuer generellt, tycks ju vara kritik. Men hon pekar på att hon har varit med i otroligt många mediesammanhang och ställt upp på intervjuer. Men då tycker man att hon har valt bort vissa med vissa åsikter då, som hon inte vill delta i. Hur tycker du att det har hanterats? Har man liksom skyldighet att ställa upp på allting? Eller är det som du säger att man måste faktiskt kunna avvakta, välja?
Kan man ta en kombination då? Jag tycker att man har ett stort ansvar att svara. Men kanske inte exakt på det sättet som medierna vill. Nu vill vi att ni ska vara med i det här programmet och vi ska ställa exakt de här frågorna. Och om inte ni ställer upp på det, så är det odemokratiskt.
Mm.
Men jag menar, om den här politiken, jag har inte jättebra koll på allting runt henne. Men om den personen är synlig, den är på pressträffar, den gör intervjuer, då tycker jag ändå kanske att då svarar man ändå på frågor. Sen att en redaktion kräver att man ska ställa upp där, jag vet inte om jag håller med om det. Däremot så kanske det är klart att public service är såklart en jätteviktig, och jag vet inte om just den här politiken har ställt upp andra intervjuer hos det mediet. Det tycker jag att man bör göra. Men jag tycker inte att medierna helt ska få sätta agendan och säga att det är på det här sättet det ska gå till. Mm. Sen kan man väl också fråga sig så här, att inte ställa upp på en sån intervju som då den här, är inte Anders Holmberg på 30 minuter som har haft något sociala medier efterlyst henne liksom via där.
Aha.
Det här är bara spekulation från min sida, men hon kanske känner där, jag har mer att förlora på att ställa upp än att vara med. Då får jag ta den skammen av att bli uthängd som en person som inte svarar. Men vi vet ju inte, vi som sitter utanför. Så då kanske hon tycker att det är värt det.
Mm.
Och, I don't know. Det verkar inte som att de har någon kanonpolitisk plan, sa jag då, som kommer från en annan sida.
Om man sätter programmet så vet man också att det inte är super myspis.
Nej, det är det inte. Det är det inte.
Vad finns det för mer exempel då? Vi pratade tidigare om H&M-krisen till exempel. Där reportage i Aftonbladet var, va? Som följde en följde cirkulära institutionstecken klädesplagg till stora dumpningslager i Afrika på landfills, så att säga. Jag har inte följt med supernoga på hur det har hanterats, men jag uppfattar det som att det inte har hanterats särskilt väl. Hur tycker du att man ska ta en sån fråga? Ska man springa in liksom med huvudet först i en sån snårig buske, eller ska man... För att neka är ju liksom omöjligt på något sätt.
Jag tycker att den bilden, en snårig buske, kan man inte anamma den snåriga busken och säga liksom, det här är supersvårt.
Mm.
Vi tycker hållbarhet är jätteviktigt, vi jobbar med det här, vi lyckas inte riktigt. Här är våran plan för att vi ska bli bättre. Jag är inte nöjd. Jag tycker det är väl så konstigt att sitta och säga så här, nej det här händer inte. Så bara, men titta, vi har bilder här.
Mm.
Och det på något vis så kanske det är liksom, om man ska nu ta... potato, potato, de kanske inte hade helt rätt i sin granskning att det där var exakt H&M-kläder och hit och dit. Men jag menar, H&M är ju en del av det här med kläder som bara slängs i andra delar av världen. Varför kan man inte bara gå in och säga så att det här är jättesvårt? Jag tycker ändå att, kommer ihåg för många år sedan så var ju Systembolaget inne i en kris med hur deras vinodlare och arbetarna i olika länder hade det. Och de fick jättemycket kritik för det, rättmätigt och allting och sånt där. Och jag har för mig att de efter ett tag liksom började säga så här, det här är jättesvårt.
Mm.
Vi är inte tillräckligt bra. Det här är våra första insatser vi ska göra. Det kommer fortfarande inte räcka. Men vi har börjat en resa mot ett nytt sätt. Och idag, nu när jag berättar det här för dig, det är så nästan lite så här, det kommer inte jag ihåg. Nej, för att de hanterade det väldigt skickligt. De tog sig över den pucken. Men för att det var inte för att de sa, nej det stämmer inte, utan de sa så här, ja det stämmer, vi är för dåliga, vi ska bli bättre.
Men så känns det med alla sådana här scope 3 leverantörskedjor, att ambitionen finns där, men det är fortfarande ganska omöjligt att ha koll på exakt vad som händer längst bort i värdekedjan. Oavsett om det är produktion eller deponi eller återvinning. Och det är väl inte särskilt konstigt, alltså det måste man ju kunna vara ödmjuk med då, att ja, vi får inte se över våra rutiner. Så det är
en variant av det.
Ja, en variant
men,
av det.
Men det som jag ändå tycker är liksom svårt med det här H&M-caset, det är att vad jag vet har ingen slutat köpa H&M-kläder.
Nej.
Så att det kanske fortfarande är så att det inte spelar någon roll. Det gör en ju galen. Man vill ju att folk ska titta på såna här granskningar och ifrågasätta och säga så här, ställa krav på företagen. Så det är ju lite deppigt om det bara blir så här, ja vi hade det lite kämpigt på huvudkontoret där några dagar, men försäljningen är kanon.
Mm. Hej, där är Christian. Jag tänkte göra reklam för egen verksamhet. Nu pratar vi om Jennys företagande här, och jag tänkte passa på att göra reklam för mig själv också som copywriter, framförallt till företag och organisationer. Jag kan hjälpa till med att skriva bloggtexter, kundcase, white papers, rapporter och så vidare. Och om vi får feeling så kan det även finnas möjlighet till att utveckla kundmagasin eller böcker för den delen. Allt det där finns i min verktygslåda här. Och har vi ett närmare samarbete så kopplar man på Heja Framtiden grejer också för att öka synligheten. Men det är lite hönan och ägget, så att där ser vi vart vi landar. Men ta kontakt på christianfornessen@gmail.com om du vill bolla mer om detta och ta en kaffe. Jag har också en spännande ny föreställning ute som heter Allt känns som skit. Undertiteln är Så därför måste vi heja på framtiden. Som ni kanske förstår så är andemeningen att allt inte är skit, men det känns som skit. Jag förklarar varför, och jag förklarar vart vi står nu. Varför mänskligheten har utvecklats på ett fantastiskt sätt. Att vi nu står på tröskeln till ett nytt paradigmskifte. Och vi kan, om vi vill, föreställa oss en ganska ljus framtid inom massa olika sektorer. Och den här föreställningen kör jag ut nu till ett bra paketpris och den kan anpassas efter respektive bransch om du vill det. Så att, ska ni ha företagskickoff eller konferens eller liknande, inspirationsdag, vad vet jag, så dra ett mejl så pratar vi vidare. Det skulle vara jättekul att komma ut till er. Jag kallar den alltså för föreställning för att det är blandning mellan föreläsning, humor och musik i ett litet paket. En one man show kan man säga. Det har varit väldigt uppskattat hittills i alla fall. Så att, hör av dig så pratar vi vidare. Nu tillbaka till programmet. Bara nu idag så läste jag intervjun med Tieto Evris, Sverigechef för deras tech-avdelning, om det stora dataintrånget. Jag hade inte riktigt förstått, tror jag, vidden av dataintrånget. Att det var bland annat lönesystem för 120 myndigheter som låg ner. Det är ju ganska allvarligt, så att säga. Men att hon då hanterar det, har du läst den intervjun? Nej, men hon säger väl att dels att de inte vet vilka som har gjort det, eller hur det gick till. Det är ju ärligt. Men samtidigt så säger hon att de inte har brustit. Och att Sverige är omoget för sådana här typer av kriminalitet.
Det är lite lustigt. De liksom försöker expandera det och säga att det här är någonting som inte bara berör oss, utan det är någonting större.
Ja, det är ett samhällsproblem, och det är väl i och för sig, ja, korrekt.
Men frågan är vad folk tycker om det där. Jag tänker på när partierna här för några veckor sedan hade blivit påkomna med kokain på sina partikanslier.
Ja, just det. I toaletterna.
Då gick de ju ganska snabbt över och skyllde på säkerhetsavdelningen och sa: herregud, vad har ni för säkerhet på det här stället? Är det hur mycket löst folk som helst som kan ta sig in här? Yeah. Jag tyckte ändå att det var liksom en väldigt kreativ lösning på det hela. Sen tror jag att de liksom även sa att vi behöver gå till botten med det här. Så. Det korrekta svaret där tycker jag hade varit kanske: tack för att ni uppmärksammar oss på det här. Nu ska vi ta reda på vad det handlar om. Och så får vi återkomma. Nackdelen med att säga att man ska återkomma, det är att man ofta då måste återkomma. Det kanske man inte är så sugen på. Men det var ju Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Hon, och jag tror även Sverigedemokraterna i början, liksom spelade ner det hela och sa att det där bara var larv. Mm. Så menar, om man nu ska liksom prata om kris på olika, liksom någon slags metanivå, så kan man ju då liksom spela ner det. Vad är det för larv? Ni knarkar säkert ännu mer på er redaktion, som Nooshi Dadgostar sa. Och sen hade vi liksom öka upp det ännu större. Det här är säkerhetsavdelningens ansvar. Och sen som liksom den här i mitten. Ja, men vad är mitt ansvar då? Och det är så här: ja, men det här är allvarligt. Tack för att ni uppmärksammar oss. Nu ska vi hantera det.
Jag tror att det finns en skillnad mellan män och kvinnor i den här världen. Jag tänker så här, Carl Bildt som är som en gås som pratar sig ur de mest knepiga situationer, och sen har du kvinnlig minister som får gå för att hon inte har betalt tv-licens. Typ.
Samtidigt, jag vet
eller
inte.
Är det
Carl Bildt, Gudrun Schyman, Ebba Busch, Donald Trump.
Mona Sahlin
kanske. Alltså de är ju, jag vet inte om man ska liksom jämföra resten av oss med dem. De är oerhört skickliga på att köra gås, helt enkelt. Men nog finns det absolut skillnader i vad som är mellan manligt och kvinnligt, vad som anses vara förkastligt och inte. Det blir man ju galen när man tänker på. Men om man nu ska liksom jobba med medieträning och kris, eller medieträning kanske, då jobbar jag ju mycket med både män och kvinnor. Och då tycker jag att det är bra liksom att förstå: hur blir kvinnor framställda och hur blir män framställda? Och liksom ta sig an det som att så här: okej, men då beter jag mig på det här sättet. Alltså att man liksom, jag är väldigt mycket för anamma. Alltså okej, nu det är så här. Hur ska jag använda det så att jag kommer fram på ett bra sätt? Och det tycker jag, ju mer du kan och förstår och vet, desto bättre blir det ju. Sen kanske jag är en sån här krass person som bara liksom lagar efter läge. Jag tror att det är liksom min superkraft. Min man brukar säga att jag är helt otrolig på att laga mat. Därför att jag kan liksom öppna kylen och göra en god middag av vad vi än har, någon gammal skrump, en morot eller någonting. Och så tror jag liksom att jag tar mig an även kris och media. Alltså jag är inte så vad säger man, jag blir liksom inte så arg för att ah, men det borde ha varit så här eller man borde ha gjort så här istället, utan då är jag så här, det här är vad vi har på bordet, mm. vad gör vi av det? Och det funkar ganska bra i kris och media.
Hur går sån här medieträning till då? För det är ju ett sätt att förbereda inför att såna här saker kan hända och att man kan bli grillad i media. Jag vet att du skrev i ditt nyhetsbrev som heter Krisa med Jenny, något så käckt, att du tycker att många gör lite fel där. Att man går på liksom grillningen direkt och gör obekvämt för personen. Och det kan man ta senare när man faktiskt är mer bekväm. Är det så du resonerar?
Ja, har du gjort någon medieträning någon gång?
Nej, jag blev tillfrågad att leda medieträning. Då tackar jag nej. För att jag vet inte.
Nej, men jag tror att det var liksom old school. Jag har ju hållit på med det här nu liksom över 20 år. Så jag har ju också varit med på medieträningar där det var en sån här tuff konsult som kom, som var en gammal journalist då. Alltid en äldre man som intervjuade en när man kom på morgonen och så var man liksom skräckslagen och sen så liksom, men det kändes så här militärt, du vet.
Ja,
att man bryter ner någon och sen så bygger man upp den.
Ja.
Och jag tror inte att jag är ensam om den här teorin, att det är liksom bättre att bara vara mjuk med människor, för människor tycker att det här är superläskigt. Det är ju också liksom inte på riktigt. Och det är ingen skyddad miljö eller någonting sådär. Det är en halv dag liksom, ofta på kontoret. Alltså då tycker jag att det är rimligt att folk förstår hur media funkar. Och sen så liksom relaterar man det till den egna verksamheten. Och sen så fattar man, får man dem att förstå så här, okej, men hur skulle det här påverka oss? För det är ju jätteklart att, liksom, nu satt ju vi och pratade om massa bolag och krishantering och så här, men det är ju inte egentligen relevant för de allra flesta företag. Utan att man är kanske någon liten organisation som driver en egen fråga, eller man är eller ett företag som säljer en viss typ av produkter, eller vad sjutton det är, liksom. Att relatera det så här, vilken typ av frågor skulle vi kunna få? Vilken typ av medier är det som kommer kontakta oss? Vad vill vi komma ut med för grejer? Och sen så övar man på det. Och så kör man liksom sån här intervjuträning med mick. Jag har faktiskt slutat med såna här bamsiga kameror. När jag jobbade i regeringskansliet och då kom TV4, då hade de med sig en iPhone och filmade liksom. Mm. De är så fruktansvärt bra nu för tiden. Så jag har bara med mig en liten mick och min mobil.
Mm.
Och jäkligt bra fika.
Men det är viktigt för personerna att få se sig själva kanske,
ja,
efteråt.
Ja, jätteviktigt. Mm. Det är egentligen så här, jag har egentligen bara ett mål med mina medieträningar. Och det är att de ska landa i insikten av att det blir bättre om de förbereder sig. För att de ofta säger, nej men jag kan ju det här, och så liksom, jag kör bara. Och sen har de liksom de har ingen egen agenda. De går liksom in i den här intervjun och så bara får de frågorna utav den här journalisten. Och så går de därifrån och så bara, jag fick inte fram det där och det där och det där. Så bara, nej, för du har inte förberett dig.
Nej, man säger de proffsigaste mediepersonligheterna, de lyckas ju vända varje fråga till sin egen agenda.
Precis.
På ett väldigt subtilt sätt. Man säger, vänta nu, han svarar inte på frågan, men han fick in sin bok här i samtalet.
Exakt. Och till och med jag som jobbar med sånt här inser ju att bara så länge jag tycker svaret är bra, så köper jag att de inte svarar på frågan.
Mm.
För att det var tillräckligt intressant. Och ibland, så jag skriver mycket på LinkedIn och sådär också, då kommer ibland lite folk bara så här, jag tycker det är så dåligt med så tips och tricks och att man ska hålla på och trixa. Kan man inte bara svara på frågorna rakt upp och ner, transparent? Så här, vad är det? Alltså hela livet är väl liksom tips och tricks för att, alltså man är ju inte där, det är ju inte en middag eller liksom ett trevligt eller samtal. Det är en professionellt möte där två roller möts. Där den ena journalisten som ska informera allmänheten eller undersöka eller vad sjutton de ska göra. Och sen så har du liksom den här organisationen eller företaget på andra sidan som vill driva fram vad den vill få fram, alltså sälja sina produkter eller driva sin agenda eller sin fråga eller vad det är. Det är det de är där och svara på frågor. Sen kan de liksom stänga av kameran och allting, så vad ska du göra på semestern då? Och då möts vi som människor. Men i intervjun så är det ett professionellt möte. Det tycker jag är konstigt att inte folk förstår.
Så det är ett spel och det måste
det
man bara köpa?
Det är ett spel. Mm. Exakt, det är ett spel. Det är inte ens liksom okej, utan det är bra. För jag menar, journalisterna har ju sitt journalistiska uppdrag. De är ju inte heller alltså jag är ju väldigt, om man säger, pro-journalister och det journalistiska uppdraget. En del liksom tror att så här medietränare ska liksom bara så här försöka fultrixa journalister. Men det, jag vill ju mer liksom utjämna spelplanen så att båda förstår vad det handlar om. Och jag tycker liksom att journalister har, men kanske att jag tycker att folk tar det lite för personligt, ska vi säga så då? Mm. Att, så journalister har ett uppdrag att liksom neutralt rapportera, granska, vara forum för debatt. Det är det journalistiska uppdraget och de ska göra det på ett opartiskt och noggrant sätt och sådär, någonting mer. Och det är i den rollen de kommer in, inte liksom som Anders eller vem det nu är.
Apropå Anders, vad heter han, sa du, på 30 minuter?
Anders Holmgren.
Ja, just det. Nej, men jag såg, han hade med Daniel från Miljöpartiet. Vad heter han då? Fan, vad dåliga vi är.
Verkligen. Heldén.
Ja, just det. Han hade med Daniel Heldén från Miljöpartiet. Och frågade om deras migrationspolitik och sånt där. Någon paragraf någonstans. Och då svarade han väldigt ärligt att jag kan inte uttala mig om det, men jag har för lite kunskap om just den biten. Tyvärr. Och då blev det liksom jättekonstig stämning. Istället för att säga så här, ja men vad modigt eller starkt av dig att du vågar säga att du inte vet, istället för att försöka hitta på något svar. Så gick han till attack liksom. Han bara, okej, det var väl lite konstigt att du inte... Det förvånar mig väldigt mycket att du inte... Du sitter ändå här som och kan inte... Hur kommer det sig att du inte kan... Vet,
jag tycker att han satt, en tredjedel av hans intervju kanske föll där, så han satt väl i vild panik också. Nej, men jag tycker det är väl ett privilegium man har också som ny, ett tag, att man kan säga... Jag ber om ursäkt, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte, liksom. Och jag tycker att det här är så pass viktigt att jag inte vill slarva med detaljerna.
Ja, precis. Daniel borde ha varit tydligare med det. Mm. Men nu blev det mer som att jag vet inte. Vi hörs. Och så kunde inte Anders släppa det. Och då blev det liksom, jag vet inte. Det blev ju dålig stämning, så att säga. Och sen släcks lamporna och så ska de prata om vad de gör i helgen.
Ja, ändå. Exakt.
Mm.
Jätteudda, såklart.
Nu radde upp massa exempel. Men nu ser du på den här Uppdrag granskning-debatten. Och du skrev någonting om det, vill jag minnas, att du inte tyckte att de hade brustit så mycket som folk vill få det till.
Nej, men egentligen tycker jag, för att dra lite sammanhang då, det är väl egentligen så att Uppdrag granskning gjorde ett inslag som var väldigt självförhärligande, som hette Intervju Nej Tack, som handlade om trenden av att allt fler makthavare tackar nej till intervju. Och så blandade de det med jätteviktiga granskningar som de hade gjort. Så liksom sa de så här, titta vilket fantastiskt viktigt program vi är, varför liksom, hur kan det komma så att folk inte vill svara på våra frågor? Och då blev det liksom En lustig detalj i det här var ju att Uppdrag granskning själv hade blivit granskad av en annan redaktion och valt att tacka nej till intervju. Men jag menar, herregud, det är väl mer regel än undantag att medier är urusla på att bli granskade. Jag har varit i kontakt med Uppdrag granskning många gånger i mitt yrkesliv. Jag tycker alltid att de har varit väldigt, alltså pissjobbiga. Det är ingen snack om det. Jättejobbiga frågor. Men de har liksom, det är ändå deras uppdrag. Alltså de ska ju kritiskt granska samhället och makthavare och beslut och missförhållanden och sådana saker. Det, på något vis, det är väldigt tydligt. Jag skulle ju personligen vara mer orolig om det kom en vikarierande landsortsreporter och började ställa samma typ av frågor som inte har samma liksom uppbackning bakom. Alltså de är ju väldigt så här, det här är de frågor vi kommer ställa, det här är den vinkeln vi har, du kommer få se citaten innan, du kommer få se programmet innan. Alltså jag,
säger de så?
Ja, de är supertransparenta. Sen som sagt, deras frågor är ju pissjobbiga, det är ingen snack om saken. Och jag tycker att de också kanske, de driver ju också väldigt, väldigt liksom hård sin vinkel och är liksom skoningslösa i detta. Men eller man brukar säga, ställer man tuffa frågor så får man också möjlighet att ge bra svar. Alltså du, om du får riktigt bra frågor, då kan du, om du förbereder dig, också ge bra svar.
Mm.
Så att jag, ja, men det, också, det var liksom lite så här PR-konsulter som var så här, krävde liksom Uppdrag granskning på svar. Och jag tänker liksom, varför ska Uppdrag granskning svara PR-konsulter? Alltså vi är bara någon slags länk emellan. Alltså de kan ju möjligen stå till svars inför andra medier eller möjligen inför dem de granskar då, om det har gått illa till, eller sin granskningsnämnd. Men jag tycker liksom, ska mitt skrå ställa krav? Det tycker jag är lite knepigt.
Mm. Och om det som du säger då, att de är tydliga med sin vinkel, agenda, vilka frågor som kan dyka upp. Har man då den friheten att säga, nej men det här vill jag inte vara med på, tack. Alltså,
ja,
det är väl liksom en del av spelet också.
Det kan jag göra. Och då är det återigen det här, vad tjänar jag mest på? Alltså ibland kan det ju vara, kan man ju göra en sån beräkning. Vad tjänar jag mest på? Att vara med eller att inte vara med? Och förut så var det ju skamligt att inte vara med. Nu är det bara så här, eftersom det är så många som säger nej, så blir det bara så här, vi har sökt X utan resultat.
Mm.
Ja.
Men om man nu ska vara med, då tar man in dig.
Ja, men det tycker jag, mig eller någon som är mer, ja men liksom folk som är externa ögon. Och jag menar inte att den här externa personen ska liksom komma in och säga, så här ska ni göra. Utan det är ett perspektiv bland flera. Det är klart att det finns supermycket kunskap inom organisationen. Men att också få en så kallad djävulens advokat. Jag är ju ofta så här att det kanske inte är jag som ringer upp en organisation och säger så här, hej, jag tror ni behöver hjälp. Utan ofta är det ju någon internt som säger så här, jag försöker säga det här men jag får inget gehör. Och så kommer man liksom in och är en extern part och säger så här, hej hallå, vet ni att det är så här ni uppfattas? Vill ni verkligen det? Jaha, är det? Och så sitter liksom den här press- eller kommunikationschefen och liksom knyter näven och bara, vad fan, det är ju det jag har sagt hela tiden.
Mm.
Men jag bistår gärna med sån hjälp. Alltså när man känner att liksom, jag kan vara the bad guy. För det, jag kommer inte heller, det, jag bränner inga broar. Jag ska inte jobba vidare med de här personerna i efterhand. Sen behöver man ju liksom inte komma in och vara ett as. Man kan ju fortfarande vara trevlig och professionell.
Mm.
Men att man vågar säga. Jag hade en kund nu som, då var det en influencer på sociala medier som hade hängt ut en medarbetare på ett ganska taskigt sätt. Och den här personen, och så blev jag liksom uppringd och bara, hej, kan du hjälpa oss? Vi vet inte hur vi ska bedöma det här och vi vet inte hur vi ska hantera det. Och så fick jag prata med den här chefen till den här medarbetaren. Hon var ju ursinnig för att hon tyckte det var så jävla taskigt mot hennes medarbetare. Men den här influencern hade ett ganska stort cred digitalt och ganska mycket följare. Och det fanns faktiskt en viss poäng i kritiken. Så då bara liksom lyssnade jag klart. Vi hade något telefonmöte där. Jag satt i någon bil och du vet, det är alltid så här kaos med allt. Och jag bara, du ska inte bara be om ursäkt då? Alltså det blev så här död tyst i den här tråden. För att hon hade inte väntat sig att jag skulle be henne att be om ursäkt. För det var ju den andra som var en idiot. Men det var liksom det enda rätta att göra. Och den här grejen bara liksom rann ut ur sanden. Eller rann ut i sanden. Det blev inget mer utav det där. Därför att det här var bara på andra sidan en människa som faktiskt hade blivit behandlad rätt oschysst. På grund av dåliga rutiner och hit. Det var liksom inget illvilligt sådär. Det var dåliga rutiner. Och den personen ville bara bli sedd. Det är liksom inte så himla dramatiskt ibland.
Mm.
Men det hade inte hennes kollegor kunnat säga. Så när vi utvärderade det sen, då sa de som hade kallat in mig så här, det där hade vi aldrig kunnat säga. Hon hade aldrig lyssnat på oss.
Men bad om ursäkt?
Eller hon bad om ursäkt.
Okej, gjorde det. Mm.
Och hon landade i också, även innan ursäkten, att det var det som var det rätta att göra.
Ja, okej.
Okay. Men det hade inte ens före, liksom, hennes, det hade, fanns inte i hennes hjärna att det skulle kunna vara ett alternativ. Utan hon var ju redo rustat för krig. För att skydda sin medarbetare.
Mm,
så det, hon hade, det var inte som att hon hade några onda intentioner. Hon var ju bara ursinnig.
Mm. Hur tycker du man ska hantera sociala medier då, generellt när någonting går viralt så att säga, skärmdumpas och så här, när en kund är missnöjd eller en influencer är missnöjd eller leverantör eller vad det nu är? För där kan jag uppleva att det ofta tar lite för lång tid innan en reaktion, men man kanske inte ska heller kasta sig in i det där, framförallt inte gå i polemik.
Jag tycker det är så himla svårt. Också lite så här beror på, vad är det för typ? Har man liksom någon koll på vad den här går igång på? Är det en sån person som liksom kommer elda upp igen? Eller är det som i det här fallet som bara liksom nöjde sig med en ursäkt?
Mm.
Och sen tycker jag att om, liksom, om det fortsätter, att man kanske, om man känner att jag har ingen, jag kanske svarar på fel fråga nu, men om man känner så här, vi har inte riktigt någon kontroll över det som händer i sociala medier och den här, det är bara att fara iväg liksom, den där gruppen som vill fortsätta prata om de här sakerna. Då tänker jag så här, vad har vi kontroll över? Ja, men vi kanske har kontroll över våra medarbetare. Vi har kontroll över våra samarbetspartners. Och samarbetspartner kan ju vara liksom brett. Alltså, vad sitter vi i för möten? Vad har vi för leverantörer? Vad har vi för kunder? Eller liksom så. Att man då kanske liksom fokuserar sin kommunikation mot dem. Alltså att istället för att liksom sitta och hamra på sociala medier och liksom försöka bemöta allting, så kanske liksom lägga tiden på att kontakta sina kunder, kontakta sina samarbetspartners, ha möten med medarbetarna, kanske preppa cheferna så att de ska veta vad de ska säga och sådana saker. Och sen får det där liksom på något vis, man gör någon så här hygienfaktor, liten grej kanske på sociala medier. Man kanske uppdaterar hemsidan och sådär. Men sen jobbar man på internt.
Mm. Så inte nappa på alla beten så att säga.
Nej, och framförallt liksom kanske inte exakt inte nappa på alla beten. För kanske då glömmer man bort de som är viktiga på riktigt. De som är kvar efter att den här sociala mediestormen har dött. Alltså på något vis så vill du liksom visa för kunder och medarbetare och samarbetspartners att vi ser det här och vi gör det är inte riktigt så här som vi ser det och vi jobbar på. Liksom, du vill ändå bara så att signalera att bilden kanske är bredare än vad det här är.
Man ser ofta risken där när man går in och tar diskussionen på sociala medier och kanske eldar upp sig, kanske skriver privata DM som sen blir skärmdumpade och virala ändå. Det går liksom inte att vinna den debatten, känns det.
Nej. Nej, det är jättesvårt. Men kan jag stanna kvar lite med det interna? För ibland tänker jag att man skulle kunna hantera interna grejer också som man hanterar krishantering. Alltså, receptet för god krishantering, det är ju egentligen så här. Ta reda på vad som har hänt, be om ursäkt för din del och berätta vad du ska göra annorlunda så att det inte händer igen. Det är ju liksom de tre punkterna. Det där kan jag tänka, borde man inte använda det lite oftare även internt? Väldigt ofta är också läckor i media. Det är ju liksom interna läckor. Så man skulle kunna liksom ta sig an även internt missnöje med lite större kraft, kan jag känna.
Mm.
Och inte bara låta saker och ting bara pysa undan. Jag tror ofta att skit och sånt där, det är ju oftast inte, kommer ju inte från ingenstans. Det har ofta legat och pyrt flera år liksom. Och det pratas lite kring fikabordet och sånt där. Jag tyckte det var roligt, när jag jobbade på en organisation förut så fick jag en ny medarbetare som skulle börja sköta våra sociala medier. Och jag jobbade på pressfunktionen och han sa så här, vad är det för skit liksom, som jag behöver känna till? Och jag bara, ja men det är det här och det här och det här och det här. Det kanske listade 20 olika negativa grejer som bara liksom puttrade lite så här. Efter ett år kunde han konstatera att vi hade bockat av alla de här grejerna. Så alla grejer som du egentligen har, som ligger där och pyser, de kommer komma upp till ytan en dag.
Vad menar du med bocka av?
Nej, men vi hade fått hantera dem.
Ja, okej. Okay. Mm.
Alltså de hade
kommit upp till ytan.
De hade kommit upp till ytan, tack. Och jag tänker att om man ska fortsätta på det interna spåret, att istället för att bli som en yr höna när de där kriserna händer, om man nu har en krisledningsgrupp till exempel, så borde man, tycker jag, försöka regelbundet lyfta potentiella kriser på ett ganska öppet sätt. Vi har det här nya samarbetet med den här organisationen eller företaget. De har ju lite dåligt rykte. Skulle det kunna kladda över på oss?
Mm.
Eller vi har den här grejen, det är lite svajigt med betalningsförmågan. Det är en risk. Alltså det betyder inte att den personen eller liksom att de inte kommer betala sina fakturor, men det är en risk. Och att liksom krisledningen hela tiden ska ha de här på gång eller på medvetandet, och att om man har lite koll då är man liksom mycket bättre förberedd. Och då, om vi säger så här, det är många som till exempel gör de här samarbetena med andra företag och organisationer.
Och influencers, för den delen.
Ja, och influencers. Jättebra exempel. Bara förbered dig. Liksom, vad säger vi om våra influencers? Vad säger vi om våra samarbeten? Hur hanterar vi det? Vilka är målgrupperna när det kommer? Du kan ju liksom ha liksom en liten bunt med dokument på olika potentiella risker. Bara för att du ska vara på banan när det väl händer. Och även om liksom krisledningen sitter och tuffar sig och känner sig liksom, de har koll, så märker jag när jag är ute på krisövningar att längre ner i organisationen så känner man så här, jag har ingen koll. Och jag sitter med sociala medier. Jag vet inte vad ni pratar om i krisledningsgruppen.
Ja, precis, jag bara postar massa härliga bilder.
Ja, exakt. Och sen så kommer det någon som jag får blocka ibland. Och liksom. Du måste på något vis liksom inkludera fler i det här. Jag skulle ändå säga så här, vad drivs jag av i mitt företag? Jag sa i början så här, ja men det här är jag bra på och det kan jag få betalt för. Det låter lite krasst. Men om jag ska gå liksom till mitt hjärta så är det ju egentligen att jag tycker att om man har en anställning hos en arbetsgivare och man förväntas vara talesperson för det företaget, då behöver du också få förutsättningar att kunna göra det. Så att jag tänker att när man kör alla de här medieträningarna, krisövningarna och allting, eller man är inne som krisexpert och hjälper folk, det är nästan som en HR-funktion, tycker jag. Alltså ska du stå där framför en kamera? För folk kan inte föreställa sig något otäckare än att stå framför en kamera. Men du har aldrig fått någon utbildning. Du vet inte vad du ska säga. Och så gör du det där. Alla bara puttar fram dig. För det är ingen som vill göra det själv. Så står du där framför kameran. Du går dit. Det blev inte så bra. Du kommer tillbaka till kontoret. Alla bara typ tysta. För att det är liksom, det blev inget bra. Men du har inte fått några förutsättningar. Jag tycker att medieträning borde vara någonting mycket. Det är ingen lyxgrej för vd och ledningsgruppen, utan alla som ska få vara talespersoner för en organisation ska också få förutsättningar att göra det på ett bra sätt. Både för att det blir liksom bra för företaget, men för att det är också hemskt. Det är hemskt att stå och vara talesperson och inte veta vad du ska säga.
Ja, speciellt om det är en granskning av något slag.
Ja, verkligen. Och sen så får du inget stöd. Gud vad hemskt.
Någon annan har gjort något som du inte har så bra koll på.
Exakt.
Så får du stå där. 3 miljoner saknas i budgeten. Vad är de? Jag vet inte.
Nej. Och så ska någon skalp tas också. Då blir det din.
Mm.
Ja. Nej, men det där är ju inte kanske så här supervanligt. Men det händer ju absolut. Att det är någon som får gå. Liksom. Och det är ju inte alltid den som är högst ansvarig. Utan den är liksom lagom högt i hierarkin. Så den inte stör för mycket.
Ja, precis. Och så försöker man kanske har ett svar så här redo att nej, men det är en person på ekonomiavdelningen som har förskingrat pengar och det är för jävligt. Vi ser över alla rutiner. Ja, men hur kunde det här hända i din organisation? Nej, det är. Och så plötsligt så stråkas det ut på mig istället.
Ja, just det.
Så det är ditt ansvar.
Det är ditt ansvar.
Att det här inte skulle ske.
Mm.
Ja, nej, det är klart. Kan man ju tycka. Nej, men jag tänker på så här mindre kommuner och så här som plötsligt får en kamera i ansiktet och tänker att ja, men jag kan nog wing it.
Det var ju någon liten
jättedåligt.
Ja, det var ju någon liten kommun här för några år sedan som ofta liksom kommer upp på typ så här medieträningar och så där det står någon kommunikationschef och hostar och har du sett den här eller?
Ja, han är tyst i 45 sekunder.
Nej, det är faktiskt det är en annan, men det är väldigt komiskt. Jag tycker i och för sig inte det var så farligt, för jag tycker ändå att 26 sekunder har jag fattat det. Jag tycker inte det var hela världen. Det jag tyckte var hela världen var att de inte hade förberett sig. Det är ju helt absurt. Men i alla fall, den här andra lilla kommunen. Och då har den här gruppen, om det är ledningsgruppen, de har åkt typ till Sälen. De har åkt till en fjällresa.
Mm.
Och så, hur kunde ni åka för skattebetalarnas pengar? Och det här, och det var en lyxresa. Och la 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 la. Och han står liksom och fipplar och fumlar. Och han hostar och han går och dricker vatten. Och det är så generande. Och då tänker jag så här, det finns två saker. Dels så tycker jag så här att om man inte kan svara på en sån fråga, varför gör ni resan överhuvudtaget?
Mm.
Och det andra är, nu när de har gjort resan, då måste man ju kunna stå för den. Och då måste man säga så här, vi är många nya i den här ledningsgruppen. Vi har jobbat superhårt förra året. Jag känner att vi behövde, det här var precis vad vi behövde för att kunna leverera till kommuninvånarna. Alltså det är ju inte jättesvårt eftersom du någonstans har sagt att vi gör det här.
Mm.
Det kommer bli bra för ledningsgruppen. Varför kan du inte bara säga det då? På ett, liksom, stå upp för dina beslut.
Mm.
Det tycker jag är irriterande.
Ja, det är faktiskt märkligt.
Ja.
Det är klart man förstår att det här kan sticka ögonen på folk. Men, nej, men vi bedömer att det är rätt
ja.
Sak att göra.
Jag tycker det är ändå ett härligt ord. Vår samlade bedömning. Sen kan man ju också...
Sälen är
ja,
rätt.
Ja, exakt. Löpsedelstestet är ju ett bra grej som man kan köra när man ska ta beslut.
Mm.
Skulle jag kunna stå för att det här hamnar på löpsedeln? Eller är det här, ett annat tolkning av löpsedeln är ju liksom, är det här ett beslut som kommer att hamna på löpsedeln?
Mm, just det.
Och då om du känner att det är det, då kanske du ska skita i det.
Ja, det kan man ju tänka sig.
Ja.
Nej, men jag tycker generellt, och där kommer jag tillbaka till influencers igen, alltså, eller samarbete för den delen. När man har ett medvetet samarbete, jag har det här färskt i minnet eftersom Björn Ovenglad skriver i sin bok här, Ärligt talat, som jag gav ut på Heja Framtiden förlag. Jag pratar om Kakan Hermanssons samarbete med ett bilmärke. Och plötsligt så är det någon som gräver upp gamla tweets från flera år sedan när hon kritiserar polisen på ett aggressivt sätt. Och då ska alla pudla och avbryta samarbeten och göra fel och vi visste inte och så här. Och då kan man tycka på ena sidan så här, har ingen gjort någon koll? Lite research bakåt i tiden. Eller som du säger, riskbedömning. Vad skulle kunna hända med en influencer som kanske har vissa kontroversiella åsikter eller är känd för att liksom säga sin mening ofta. Och å andra sidan så tänker man, varför kan du inte bara stå för att du vill samarbeta med den här influencern som ibland har kontroversiella åsikter? Det hade också varit liksom rakryggat att säga. Ja, hon skrev det där för 7 år sedan, men vi har ett jättebra samarbete nu och det är många som ser upp till henne och gillar henne och vi tycker att hon är toppen. Och vi står för det här samarbetet. Men istället blir det då en stormigt vattenglas lite grann, tycker jag.
Ja, och då blir det ofta kanske att vem var det som tog beslutet om det här samarbetet? Det kanske togs på en lägre nivå. Och sen så börjar det storma.
Jag tror att det var en byrå som...
Ja, men jag bara tänker så här, generellt är det när det händer sådana där ofta, då är det ju liksom någon på lägre nivå har liksom tyckt att det här var kanske inte med supergott omdöme och erfarenhet, har tagit ett beslut. Och sen så blir det skit och då ska helt plötsligt liksom högsta ledningen komma in och stå för Kakan Hermansson där och försvara hennes rätt att existera i princip. Medan de har inte ens varit involverade i det här beslutet.
Mm.
Då kan man ju känna sig väldigt ensam på en lägre nivå. Men man har ju inte heller gjort ett särskilt bra jobb då, kan jag tycka. Jag var med i en sån situation där vi hade... Jag kan faktiskt inte berätta vad det var någonstans, för det blev så knepigt. Men vi hade en jätteskojig kampanj som tog sig hela vägen till CNN. Men i slutändan så liksom hade vi inte jättemycket belägg för den här saken. Så när kritikerna kom och sa... Ni säger att det är så här. Vad har ni för belägg för det? Det var inte superkul att vara i mitten i hierarkin då faktiskt.
Mm.
Men det var ju coolt att vara med på CNN. Nej, men det är just det. Vad ska vara min poäng med detta är egentligen att tillbaka till riskbedömningen.
Det finns alltid risk för en backlash. Och
ja.
Då måste man vara beredd.
Du måste vara beredd och i mina kommunikationsplaner, jag har liksom en ganska enkel modell som jag jobbar med, då ingår alltid risk som en rubrik. Vad ser vi för risker? Och jag menar, det kan ju vara allt ifrån så här, vi har lagt vårt seminarium på sport sportlovet, det kommer komma lite folk. Vad ska vi göra åt det? Ja, vi kanske också kör digitalt eller vi byter tid. Eller, alltså det kan ju vara liksom minirisker. Men också så här, vad finns det så här? Ja, men vi vet att det finns en svans på nätet av de här frågorna. Vi behöver ta fram en Q&A så att de som sitter i kundservice kan svara på frågor. Eller liksom, ja, vi vet att den här personen tidigare har varit utsatt för kritik, men vi väljer att ändå fortsätta samarbetet. Okej, då tar vi fram de här budskapen till att säga varför vi vill ändå samarbeta med den här personen. Mm. Så att det är liksom, jag tycker inte att jag är någon paranoid person, men jag försöker alltid identifiera vad finns det för risker med det här vi ska göra. Och sen såklart också, hur kan vi lösa det? Man hatar de här personerna som sitter och är liksom broduktig på möten och alltid ska säga så här, har ni tänkt på det här?
Ja, jo. Och det där är jättefint. Alltså riskbedömning och förberedelse på att det kan börja blåsa om man gör så här och så här. Samtidigt så leder det också till att man kanske blir lite trygg. Alltså ängslig. Och fattar lite säkra val då. Man tar inte in Kakan Hermansson. Man bokar inte in den här föreläsaren som råkade vara i blåsväder här för några veckor sedan. Då avbokar vi för att det är tryggast. För vi vill inte råka ut för någonting. Beröringsskräck. Guilt by association. Men kan jag känna den här podden också. Att jag vågar inte bjuda in den som helst. För att...
Du orkar inte?
Nej, jag orkar inte. Eller orkar, men...
Jag tänker, man orkar inte hantera skiten. Alltså man har så mycket att göra ändå.
Då blir jag...
Ja, då ska du liksom...
Stå till svars för någon annan.
Ja, exakt. Man bara säger, men jag orkar inte med det där jobbiga. Mm. Så jag bara kör. Jag kör det som är safe. Jag kan verkligen relatera. Men då får man ju gå tillbaka till liksom så här... Vad har vi för värdeord? Eller vad vill vi vara för typ av organisation, till exempel? Jag vill ju till exempel vara en person som... Ja, men jag vill ha mycket energi, jag vill vara modig, jag vill vara rolig, jag vill liksom, och alla de grejerna gör ju att jag hela tiden balanserar ju på att vara kanske lite oseriös, gå för långt. Alltså, men jag tycker att det är värt det, för att jag har bestämt att det är en sån person jag vill vara. Och så är man ju också som organisation, att det är så här, men om vi vill vara modiga, då får man ju ibland ifrågasätta ens liksom, är det här modiga beslut vi har tagit på sistone? Nej, det är det inte. Så då får väl du gå tillbaka till liksom, vad ska det här vara för podd?
Ja, nej, och jag jobbar ju som frilans mot många organisationer också, och just mod är ju inte det mest kännetecknande begreppet kanske för större organisationer. Om man jobbar med kommunikation och texter och så här, det ska liksom malas ner till en gröt som alla kan äta till slut.
Mm.
Och det blir ingen edge i det.
Nej.
Vilket då spelar över på mig. Sådär. Ja, det blev inte så mycket edge. Jag bara, nej. Nej.
Jag vet, det blir ursinnigt
för
på det där.
För att ni har varit 10 personer in och
förstört.
Petat i min text. Det är liksom inte, min text är inte kvar längre. Så att det där kan irritera mig. Jag tycker att fler, alltså givet då riskbedömning och så vidare, att man borde kanske våga testa lite mer saker, även kommunikativt. Och att här, någon står för det och bara, men det här känns kul, det här kör vi på. Det kan jag sakna lite grann.
Ja, men det tycker jag, det saknar jag också. Jag
fast du är där och säger åt dem att
ja, precis.
Här ska ni vara försiktiga med.
Men det är ju väldigt, jag har jobbat nära höga talespersoner egentligen, eftersom jag har jobbat mycket som presschef och pressekreterare, så har man ju nära tillgång till högsta ledningen. Och då tycker jag att det är lite av ens uppgift faktiskt, att hela tiden pusha dem lite framåt. Påminna dem om att du har sagt till mig att du vill att vi ska vara modiga. Är det här ett modigt beslut?
Mm.
Man är hela tiden där och pokar dem lite. Det tycker jag är mitt uppdrag. Du har bett mig att ta med ett läsetips.
Mm.
Får jag säga det nu?
Mm.
Det finns en Harvard Business Review som jag återkommer till hela tiden, som heter The Confessions of a Trusted Counselor.
Mm-hmm.
Som handlar om en, ja, den är väl 16 A4 sidor, så jävla bra. Och jag bara återkommer till den hela tiden. Det handlar ju om att vara en strategisk rådgivare och olika dilemman tror jag att det är 6 olika dilemman. Jag återkommer till den där hela tiden för att påminna mig om, som strategisk rådgivare, som jag liksom kallar det vad du vill. Det är ju det jag gör. Sen råkar mitt fokus vara liksom kris och media. Vad är min roll? Och det är ju liksom att du ska både på något vis stå med ena benet på insidan och en på utsidan. Du ska vara liksom den här länken emellan in- och utsidan. Och den, så den kan jag verkligen... The Confessions of a Trusted Counselor med Nadler heter han. Man kan hitta den på nätet.
Okay.
Gratis.
Det är som en essä typ, eller?
Ja, det skulle jag kunna säga. Det är också en 6 dilemman. Mm, så det är ju liksom inte så avancerat. Men väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
Mm. Coolt. Jag ska ta några mer dryck i min mun. Vill du ha några mer kaffe? Eller?
Nej, det går bra. Eller vill jag det? Om du ska dricka kaffe.
Ska ta ett kola.
Om det är zero.
Men om vi ska landa i någonting som är framtid då, så tänker jag, eller jag tänkte inför det här samtalet, att det handlar mycket om att bygga en slags resiliens internt och kommunikativt för att liksom vara mer anpassningsbar egentligen. Eftersom vi inte vet hur framtiden kommer bli, så vet vi bara att det kan bli stökigt, och därmed måste vi förbereda oss. Och det är det budskapet alla futurister jobbar med just nu. Och då kommer ju nästa fråga, så här, hur gör man det då rent praktiskt? Och det är väl, och det här är väl ett sätt i alla fall, tänker jag, att förbereda sig på en föränderlig värld.
Jag tror att jag har landat i att det handlar om att förstå, vem är jag? Alltså, vem är jag i den här jättestora pusslet? Alltså, om jag kör en medieträning för kommunanställda tjänstemän och jag ställer en fråga till dem om, vi säger, en lekpark där de bor, så kan jag ställa samma frågor till en företagare som säljer leksaksutrustning till exempel den här parken, eller några barn som leker i den här parken, eller ett äldreboende som ligger bredvid där så det låter hela tiden. Och beroende på vem du är i det här pusslet, så kommer du ju svara på olika sätt. Och det tycker jag liksom, när man landar i så här, men jag är kommunal tjänsteman. Mitt uppdrag liksom handlar inte om att prata om, går du själv till den här lekparken på helgerna, eller liksom, vad tycker du att det är ljudet, stökigt eller någonting? Utan det är så här, vi har ett uppdrag att liksom ha lekparker för de här barnen, och vi vill att den ska vara säker, att den ska vara till en rimlig kostnad, att det ska vara roligt, att folk ska kunna vara där, det ska vara tryggt, det ska vara rent och så vidare. Mm.
Vi såg att vi hade 13 lekparker och vi ska ha 14 enligt direktivet.
Exakt. Så det är liksom, när man liksom verkligen, verkligen landar i, varför finns jag och liksom i den här rollen? Sen kan ju samma politiska tjänsteman också vara liksom förälder eller anhörig till de här äldre som bor bredvid, eller partner äger den här leksakstillverkaren eller vad det sjutton det är. Alltså, så att man måste tänka sig i den här, vad är min roll här? Vad är hatten liksom i den här situationen? När man har landat i den, då är det så otroligt mycket lättare att svara på nästan vilken fråga den är. Jag tänker som, jag har jobbat med politiken också, där man märker, jag kommer ju inte ur politiken, liksom, även om jag är sosse, men jag har inte gått hela skolan och sådär. Men det som jag imponeras av dem, du kan lägga vilket förslag eller samhällsutmaning framför dem som helst, men deras ryggrad eller deras kompass vet exakt hur de ska förhålla sig till den, därför att de är liksom liberaler, sossar, moderater eller vad det nu är. Och jag tror att det är den som gör att man förstår hur man ska liksom parera i den här föränderliga världen. Det kan man ju också liksom göra rent, man kan ju titta på sina dokument, om vi säger att man jobbar på en organisation och man har papper om vilka vi är och så här, då kan man ju, tänker jag ibland, så lägger jag fram en, liksom en övning utifrån vilka vi är, utifrån vilka uppdrag vi har. Hur skulle vi hantera den här situationen? Nu har vi fått den här förfrågan. Hur skulle vi hantera den? Så att gruppen också får en förståelse för vilka är vi. Jag jobbade på Brottsförebyggande rådet för några år sedan, eller ganska många år sedan. Och det var ju väldigt så här ögonöppnare för mig. För jag hade, det ringde ju hela tiden. Alltså det var ju liksom kvällspressen bara, det här var liksom innan. Och vi var inte så himla intresserade av att lyfta luren och svara. Därför att det var liksom en massa forskare där som var liksom, tyckte att det var liksom viktigt att det blev rätt, och kvällstidningar, de ska alltid dra på liksom så här. Och jag var väldigt, väldigt frustrerad. Och sen så satt de och surade kanske liksom en del över att så här, då fick Jerzy Sarnecki säga, och Leif G.W. Persson är ute igen liksom och babblar. Och jag var så här, ja men det är ju för att ni inte säger någonting, då får väl ni gå ut och säga. Så jag hade liksom den ungdomliga liksom entusiasmen och drivet att vi skulle liksom synas mycket. Men så här i efterhand när jag också liksom har fått en större förståelse för vad är en myndighets uppdrag, och liksom de är ju ingen opinionsbildare. Liksom, de jobbar ju också på uppdrag av regeringen och de tar fram sina rapporter och allting och så här. Så jag har ändrat mig lite att jag liksom, du måste verkligen vara grundad i vad man kan kalla affären. Varför finns vi därifrån? Då kan vi prata om de här influenserna. Varför samarbetar du med de här knasiga influenserna som sa så dumt nu liksom? Ja, därför att vi är ett företag som vill driva det, liksom vara en plattform för det fria samtalet. Alltså då är det ju inget konstigt att man låter människor komma till tals till exempel.
Ja, inte styra för
mycket. Nej, exakt. Så här, hitta sätt att hela tiden liksom i arbetsgruppen prata om varför finns vi och hur skulle vi hantera olika situationer.
Det återkommer jag ofta till podden också, att man skulle vilja se mer av det hos politiker istället för att bara prata om du sa, den gjorde det, att man har den där ryggraden. Att bara, ja, men det här beslutet grundar sig i att vi vill se en framtid där vi har en totalt elektrifierad fordonsflotta. Och vi tror att det är bra för miljö, buller, luftföroreningar, klimat. Och det är dit vi är på väg. Och vi vill accelerera den framtiden. Och då kommer det vara lite tufft några år, men vi kommer ut på andra sidan och då blir det bra för alla.
Precis. Att måla upp den högre bilden vart vi är på väg och att vi då kanske får ta lite dyra kostnader och den här gatan kommer vara avstängd nu under ett halvår eller vad 17 det blir nu. Liksom. Att frågorna kanske handlar om direkt här och nu, men om du kopplar ihop det med till ditt högre uppdrag så är det ju folk bara, aha, jag fattar.
Jag tycker jag saknar det lite grann, visionen. och då kanske det visar sig att de olika partierna inte har så himla olika vision. Alltså är någon som tycker att så här, nej men vi ska bara stora, tunga jävla diesellastbilar. Det är väl vi ser i framtiden.
Jag tror att visionen är ju liksom densamma, men det är väl det som skiljer sig åt. De har ju väldigt olika sätt hur de vill ta sig dit, tror jag. Det är väl ingen som vill se tunga dieselmotorer dundra runt.
Nej, men precis. Men om man tänker så här, det är för jävligt med höjd bensinskatt. Eller förbud av fordon, eller förbränningsmotorer i innerstan till exempel. De som opponerar sig mot det, de har ju ofta argument att det drabbar liksom obemedlade eller folk som verkligen har behov av det. Men det ser deras vision ut då? Är det att vi bara ska köra på? Eller, alltså det kanske också finns en vision men en annan väg då? Skulle man vilja veta hur den ser ut.
Men jag håller med. Jag har en modell som jag jobbar efter som jag, när man bygger ett budskap som handlar om problem, lösning, vinst. Där väldigt ofta går man direkt på lösningen. Nu skulle jag väl kunna hitta på någon bra. Ja, men vi vad var det du sa? Vi förbjuder alla förbränningsmotorer i innerstan. Folk bara, what? Hur ska jag ta mig till förskolan? Vad ska jag göra? Jag måste flytta snart. Vadå? Ska jag liksom bära allting? Alltså, du vet. Ja. Jag har inte råd att köpa någon ny bil. Men om man istället då också liksom adderar en problembild där. Vi har ett samhälle, liksom, vi har ett jordklot som håller på att brinna upp. Vi lever i ett av världens mest privilegierade länder. Är det någon som har möjlighet att göra det så är det vi. Och dessutom så har vi företag som står på kö för att liksom utveckla de här nya motorerna. Och vi har också infört en massa ekonomiska incitament för att fler ska ha råd. Och vi utökar kollektivtrafiken. Så nu stänger vi av innerstan för förbränningsmotorer. Så att vi kan ta närmare steg mot gröna jobb, grönare värld och Sverige i framkant.
Mm.
Du liksom gör den där, det var ju kanske lite långt, men du förstår liksom, och då tycker jag att det som folk glömmer när man pratar om budskap, det är att man liksom glömmer hela problemdelen. Man går direkt på lösning. Och då fyller liksom folk i problembilden själv. Så här, det är ju så här galna miljöpartister som inte liksom lever i verkligheten. Det är klart, de vill stänga innerstan. Det är för att de går till sina ur- och skurförskolor, hela gänget. Så att du liksom målar upp den bilden själv.
Mm. Precis. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Jag har landat i att det är att vara bjussig. När jag var yngre så tyckte jag att det var så här många som gick förbi mig i karriären och att jag var så här duktig flicka och liksom tänkte liksom, man kanske ska vara lite mer tuff och man ska vara liksom, hålla på sina grejer och man ska vara mer strategisk och så här. Och nu har jag jobbat som konsult och jag känner att vara en schysst person, vara bjussig, det lönar sig så otroligt mycket. Alltså, och även på monetär nivå. Alltså du gör också mer pengar av att vara en schysst och bjussig person. Så säkert många av dina gäster som säger var snäll. Mm. Men jag joinar dem då.
Ja, men bjussig tycker jag är någonting lite annat. Nämligen att lyfta fram konkurrenter, samarbeta på vissa projekt, inte tävla. Jag är ganska trött på konkurrens och tävlan generellt. Även fast man själv kan fastna i det i hjärnan. Men jag tror ju att alla vill ju liksom, många vill samma sak. Och då kan man faktiskt hjälpas åt istället. Ta sig dit. Precis, jag brukar ta exempel med poddar. Varför ska man sitta och sura på varandra för att det går bra för poddar? Liksom helt meningslöst. Det är inte så att det ena behöver truta det andra.
Nej.
Så att det går inte att lyssna på min podd för att de lyssnar på hans podd. Utan vi vill ju ha fler som lyssnar på poddar. Generellt. Och du vill ha fler som intresserar sig för kriskommunikation och medieträning. Det är jättebra att någon är ute och föreläser om det här.
Ja.
Som inte är du.
Ja. Och de kommer ha en annan tonalitet. De kommer ha en annan take på det hela. Så jag tänker inte heller att vi är konkurrenter. Ibland, du vet, har man en dålig dag och det har gått inte så bra. Och då kan jag känna mig avundsjuk. Men brukar ganska snabbt sansa mig och tänka att jag blir inspirerad istället. Och tänker så här, den där personen verkar ju väldigt framgångsrik. Undrar vad den gör. Vad kul. Det verkar som att man kan leva på det här som jag pysslar med.
Ja, just det. Ja, precis. Folk är ute och pratar om framtiden hela tiden. Det här verkar ju vara kul att det är så stort intresse för framtidsfrågor.
Mm.
Typ. Lästips har du redan gett. Det var en essä på Harvard Business Review. Och vem tycker du att jag ska intervjua?
Seher Yilmaz. Hon är jämlikhetsexpert på Samhall. Hon har haft en liknande roll på SVT. Och hon har också varit ordförande för Rättviseförmedlingen.
Ja.
Hon har skrivit en bok om vad jag talar om när jag talar om rasism. Hon är så jävla grym alltså.
Mm.
Hon är verkligen en person som jag vänder mig till. Jag håller på att skriva en bok nu också om media och krishantering. Då är hon en person som jag vänder mig till. Bara, hur får jag den här mer inkluderande?
Mm.
Dels för att det liksom känns rätt, men också för att det känns mer fräscht. Mm. Alltså det känns ofräscht att sitta och bara... Jag bara kände det när jag sa liksom Anders. Har jag inget annat namn än Anders? Ja, nej, men hon är kunnig och kul.
Mm. Jag har frågat och inte fått svar en gång. Så att jag får försöka i annat forum kanske.
Jag har frågat henne om jag får tips om henne. Hon sa ja.
Ja, vad bra.
Så att vi har något på gång.
Ja, då får hon svara på mitt DM nästa gång.
Ja. Får jag säga igen, för att du frågade mig i början så här, varför gör du det du gör? Och då svarade jag att för att jag kan det, ungefär. Men jag hoppas att det har framgått under det här samtalet att jag genuint vill att folk ska få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb när de ställs framför en kamera.
Mm.
Har det framgått?
Det tycker jag, absolut.
Bra.
Ja, men då ska vi avsluta detta. Tack snälla Jenny Zetterström för att du kom till Heja Framtiden.
Tack för att jag fick komma.
Buzzmore, två sätta. Buzzmore.se, där hittar man allt om dina verksamheter. Och på LinkedIn förstås. Och nyhetsbrevet heter Krisa med Jenny. Finns på Substack. Precis som mitt som heter Heja framtiden tror jag. Eller ja, Klisha från Essen. Jag kan söka på något av dem så kan du prenumerera på det. Hejaframtiden.se, där hittar du allt om intervjupersoner och bokförlaget, föreläsningar, moderatorsgrejer, sponsorskap och så vidare. Jag heter Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnade.